Dagens sommarpratare är Erika Gram som berättar för oss och spelar sin musik. Och vi säger välkommen till dig, Erika.
Den 26 januari 1991 föddes jag. En efterlängtad lilla syster och dotter. Jag fick namnet Erika Maria Gram och det här, det är mitt sommarprat. Ni ska få följa med på en 23 år händelserik resa i hockeyns tecken. Så, ta på er hjälmen, knyt grillorna, nu släpper vi pucken. Feel the fire where she walks. Lola Montez, so beautiful. Shady in the timber dam, blinding your eyes with a spider dance. Vilken rivstart! Woolbit med Lola Montez. En låt jag just nu nöter mycket i gymmet. Men resan, ja, den började i Frånö. En liten by, 5 kilometer utanför Kramfors, där jag bodde tillsammans med min äldre bror Nils, min mamma Ulla-Karin och min pappa Thomas. Min barndom, den präglades av lek, spel och tuffa tag. Oftast tillsammans med brorsan och hans kompisar. Det var allt ifrån landhockey, kurragömma, kojbygge till farliga fotbollsmatcher. Men när jag var ensam, då lekte jag oftast med mina Barbie-dockor. För det ville ju inte brorsan vara med på. Men jag hade aldrig några problem att roa mig själv, utan jag tyckte det var rätt skönt. Jag trivdes dock bäst ute på gatan med polarna. Vi var ett härligt gäng med ungar på den så kallade gräddhyllan ifrån. Där trivdes jag, bland lek och skratt. När jag var 9 år, då hände något stort. Då föddes min lilla syster Elin och jag blev världens stoltaste stora syster. Hon är väldigt många år yngre än jag och jag trodde aldrig vi skulle ha kul tillsammans. Men trots vår stora åldersskillnad så har hon alltid varit min guldklimp och ögonsten. Nu är hon 14 år och hon är min bästa vän. Så kommer det förbli livet ut. Ja, min storebror då? Han är 4 år äldre än mig och han har alltid varit min stora förebild. När vi var små var pappa tränare i hans hockeylag och jag ville alltid följa med till ishallen och åka skridskor. Där började min hockeykarriär, i Latbergshallen med brorsan och hans lag. Jag var väldigt ung när jag började spela hockey och ingen annan i min ålder hade börjat, så därför spelade jag med killar som var 1 år äldre. Ett lag som jag har mycket att tacka idag. Både ledare och spelare i Kramfors Team 90 gav mig alla möjligheter och förutsättningar till att lyckas. Det var tufft vissa dagar att vara ensam tjej, men det såg alltid till att jag hade det bäst. När jag var 11 år, då var jag med och startade ett flicklag i Kramfors, som förvisso lade ner när jag flyttade, men det var lärorikt för mig att 11 år gammal få ta sådant ansvar. Det är en stor anledning till det ledarskap jag besitter idag. Att tjejerna var i samma ålder som jag själv, nej, det var inga problem, utan vi hade kul och körde på. alla tillsammans. I 4 säsonger levde flicklaget i Kramfors och jag var spelande tränare. Min bror, han hjälpte mig att leda träningarna. Min pappa, han var lagledare och min lilla syster, hon var alltid med på rinken. Men mamma då? Jo, hon skjutsade och ställde alltid upp. Världens bästa mamma. Kramfors, min moderklubb. En förening som ligger mig varmt om hjärtat och jag är stolt att vara en av många duktiga hockeyspelare som fostrats i Kramforsalliansen.
If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Rednecks med Cotton Eye Joe. En låt som jag minns extra från min barndom då jag alltid försökte sjunga med. Men det var inte allt för lätt med tanke på uttalet. Mamma, hon skrattade alltid lika mycket. Damhockeyn i Sverige är liten. Vi har cirka 3000 aktiva tjejer medan Kanada har ofattbara 86 000 hockeyspelare. Bara tjejer. För mig, det är skilda världar och helt olika förutsättningar. Men ändå är vi byggda av samma kött och blod. Så ser i alla fall jag på det när jag tävlar mot dem. Det är de absolut roligaste matcherna. Att få utmana USA och Kanada. Världens bästa damhockeyspelare. Nu tänkte jag berätta mer om min ingång i damhockeyn och dess otroliga utveckling sedan jag joinade damhockeyfamiljen, som jag kallar oss. Jag menar, vi är inte fler än 3000. Eftersom jag var ensam tjej i hela Kramforsalliansen under min uppväxt visste jag inte mycket om damhockey. Men när jag var 13 år fick jag åka iväg med Ångermanlands distriktslag och spela en distriktsturnering i Sveg. Jag fick då spela tillsammans med Therese Sjölander och mot Frida Nevalainen plus massa andra coola tjejer som jag bara hört talas om. Det var stort för mig. Och även en väckarklocka. Att damhockey, det är något jag vill se mer av. Säsongen efteråt, sommaren 2005, fick jag ett samtal från Örnsköldsvik och Modo Hockeys damlag. Det var stort. Och jag var stolt som tusan att få spela för Modo. Föreningen jag älskat och hejat på i hela min uppväxt. När jag började i Modo fanns det inte många spelare i damlaget. Jag tränade på veckorna hemma i Kramfors och spelade matcher med Modo på helgerna. Vi spelade på den tiden i Division 1 norra och stötte inte på några större hinder under säsongen förrän SM-slutspelet drog igång. Min första säsong gick vi till SM-final där vi tyvärr förlorade mot Mälarhöjden Bredäng med 2-1. Jag var då 15 år och var mest med för att se och lära. Jag var även kallad en junis. Det är så man heter i början. Sedan min ingång i damhockeyn har det hänt otroligt mycket. Den största anledningen jag ser till den positiva utvecklingen är självklart lyftet 2006 då damkronorna tog OS-silver i Turin. Och i och med det vaknade även Svenska ishockeyförbundet. Det startade då det första svenska juniorlandslaget och 2008 spelades första juniorvärldsmästerskapet någonsin för tjejer i Calgary. Jag var med och vi kom på en snöplig fjärde plats. Året efter däremot, då tog jag min hittills enda landslagsmedalj, ett junior-VM-brons i Füssen. Och det blev slutet på min juniorlandslagskarriär. Utvecklingen för Modos del blev vårt tjejhockeygymnasium som startade hösten 2007. Jag och mina 91 kollegor, även kallad originaltjejerna, blev första årskull att börja hockeygym. Vi fick då något vi saknade i Modo, en bra bredd och det blev tävling och konkurrens varje dag, vilket behövs. Men det kanske det viktigaste av allt för damhockeyn hände 2008. Då startade riksserien. Vi fick då spela hockey varje match istället för att ställa in en grilla och det gjorde verkligen skillnad. Nu, 6 år senare, har vi Europas bästa damliga och den utvecklas för varje år tack vare hårdare träning och bättre förutsättningar.
Har inte vi gått och tittat länge nog nu på varann? Kan du hålla dig för skratt? Nu tar jag mod och kommer fram. Jag ska stilla din nyfikenhet. Ja, jag ska visa dig att du kan lita på mig. På mig, jag lovar dig. Du kan lita på mig. Ja, ja, ja. Du kan lita på mig. Du kan lita på mig. Ja, ja, ja. Du kan lita på mig. Jag har en följsam hand, ett hjärta utan gräns. Jag vet vad jag gör. Jag är inte bankdirektör. Ja, 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 du kan lita på mig. Det regnar fan.
Thomas Ledin, mammas idol. Jag har knappt hört annat i uppväxten. Men ska jag vara ärlig, han är ju inte så pjåkig ändå. Mina första två säsonger i Modo gick jag fortfarande på högstadiet hemma i Kramfors och jag pendlade upp till Övik. Men hösten 2007, då tog jag mitt pick och pack från flickrummet hemma hos mamma. Jag skulle börja hockeygym på Nolaskolan. Och det kändes helt sjukt att flytta från Kramfors till Stora Övik. Eftersom att jag redan spelade i Modo var jag inte alls nervös över flytten, utan det var en självklarhet för mig. Det som inte var lika självklart några månader innan var om jag skulle gå hockeygym eller fotbollsgym. Jag kom in på ett fotbollsgym i södra Sverige och hade faktiskt ingen dum karriär på gräsmattan heller. Men hockeyn vägde ändå över eftersom att jag redan hade provat på spel i juniorlandslaget. Hockeygymtiden är nog den viktigaste och mest utvecklande tiden i min karriär. Träningsdosen höjdes och jag gick från en liten junis till en ledande spelare i Modo Dam. Jag fick även ett genombrott i juniorlandslaget som ledde till att en stor dröm gick i uppfyllelse. Jag fick spela min första A-landskamp med Damkronorna. Det var hösten 2008 i Finland och jag kommer ihåg det som igår. Det var häftigt att få spela i samma lag som Maria Roth och Erika Holst. Två stora förebilder som jag sett upp till och lärt mycket av genom åren. Efter en turnering spelade jag in mig i landslaget och drömmen om OS i Vancouver började smyga på. Från och med mitt intåg i Damkronorna var jag med varenda turnering förutom VM 2009 och OS i Vancouver 2010. Jag var den spelare som fick lämna truppen sist innan avfärden mot de olympiska spelen. Det var tufft och jag undrade om jag någonsin skulle orka ladda om för 4 nya år mot ett nytt OS. Som damhockeyspelare kan du inte bli rik på pengar. Du spelar, eller ja, i alla fall jag, för att få uppleva och bli rik på upplevelser. För mig är det kanske viktigare att uppleva än en herrspelares 100 000 kronor i månaden. Efter några veckors sörjande bestämde jag mig. Om 4 år, då ska jag vara en ledande spelare i Sochi och få uppleva min stora dröm, att spela ett OS. 2010 blev ändå ett ganska roligt år. Jag tog studenten med mina fina originaltjejer och jag fick även mitt första jobb. Ett jobb som passade utmärkt då jag la ut mina studier på 4 år för att kunna fokusera 100% på hockeyn. Mitt fjärde skolår innehöll bara enstaka kurser och tiden för att lära sig vuxenlivet fanns där. Jag började extra knäcka som hamburgergrillare på Max. Det blev en perfekt kombination. Flippa burgare, plugga samhällskunskap och skjuta slagskott. Ja, ni hör ju. Karriären fortsatte faktiskt rakt uppåt. Och mycket var det tack vare min grymma fystränare Jocke Bäckström. Han trodde alltid på mig och ville hjälpa mig att nå med mina drömmar. Hösten 2010 gick vi in i en ny OS-cykel och många spelare slutade efter Vancouver OS. Jag hade bestämt mig att köra. Köra som fan. Och det resulterade i att jag äntligen fick en ärlig chans i Damkronorna. Det slutade med att jag fick spela mitt första senior-VM. Det var i Zürich våren 2011. Äntligen var jag en etablerad damkrona och jag var mer motiverad än någonsin till att bli bäst.
So lately been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I you, to guide you,
darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high or down low. I'll go wherever you go. Run away with my heart. Run away with my hope. Run away with my love.
I know now just quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you.
The Calling med Wherever You Will Go. En av mina absoluta favoritlåtar. Jag tror hon ligger med på samtliga mina Spotify-listor. Rätt nördigt. Efter mitt första VM, som för övrigt gick väldigt bra för mig personligen, var jag redo att ta nya kliv i karriären. Jag la upp ännu en sommarträning tillsammans med Jocke och kände för första gången att min fysiska status var på väg att bli bra. Ungefär som när man gick från flicka till kvinna, så gick jag från hobbyhockeyspelare till en riktig elitidrottare. Men så hände något. Något som inte bara förändrade de kommande 2 månaderna, utan det visade sig även förändra mitt liv. Jag var på semester med min dåvarande pojkvän och hans familj. Under träningspassen den veckan, som för övrigt var ganska lugna, kändes kroppen inte helt rätt. Det stack och pirrade i rumpan. Jag fick domningar i fötterna. Att bara gå upp för trappen, ja, det kändes som ett intervallpass. Men inte reflekterade jag över det, utan stickningarna var från tidigare ryggproblem. Domningarna och trötthetskänslan, ja, det kom från värmen och solen, trodde jag. Väl hemma i Sverige fortsatte besvären. Jag blev allt tröttare. Domningarna hade kommit till händerna och jag hade svårt att springa, då det kändes som att mina ben vägde bly. Till slut hade jag problem att bara gå. Morgonpromenaderna blev till maraton och en joggingtur, ja, det gick inte att tala om. Först uppsökte jag en naprapat och jag var helt säker på att någon nerv kommit i kläm i ryggen. Men så var inte fallet. Det blev inte bättre. Under 2 veckor insjuknade jag och blev så dålig att jag hade problem med att bara sätta mig upp i sängen. Varje morgon vaknade jag med en sådan huvudvärk att jag önskar att jag aldrig hade vaknat. Min ena ansiktshalva domnade bort, baksida lår och rumpa hade ingen känsel och jag kunde knappt ta mig framåt. Eftersom att jag precis kommit hem från utlandet uppsökte jag vårdcentralen för att ta prover mot olika smittor. Borrelia stod länge högst på listan, men efter många turer hit och dit så var det inget fel på mitt blod. Ruta 1, igen. Dagarna gick och till slut så gick det bara inget mer. Jag åkte in på akuten och fick till och med krydda med att sätta mig i en rullstol för att det skulle ta mig på allvar. Första gången då gjorde den skelettrunken och självklart visade den ingenting. Jag fick order att åka hem och vila. Min kropp var ju tydligen övertränad efter 2 veckor sängliggande. Jo, tjena. Till slut fick jag äntligen träffa en neurolog som märkte att allt inte stämde. Mina reflexer i benen svarade inte och jag hade extrem bensvaghet. Jag fick en remiss till magnetröntgen på huvud- och halsrugg plus en undersökning med elektroder som skulle kolla mina nerver. Det var semestertider och allt gick väldigt sakta. Det blev cirka ett sjukhusbesök i veckan och tiden gick så sakta. Efter min magnetröntgen och nervtesterna var jag helt säker på att jag skulle få svar på vad som var fel med min kropp. Men återigen fick jag höra: nej Erika, vi hittar inga fel. Men nähä, uppenbarligen var någonting väldigt fel och det oroade mig att ingen verkade veta vad.
Så som himlen ser ut en tisdag över skolans kommunala korridorer. Klockan 4 i oktober, strax innan det mörknar. Och det luktar från bespisningen av halvhjärtan husmanskost. Och löven ligger klistrade mot marken. Gråvita skyar, tandläkarväder. Någon grävmaskin som sliter upp en cykelväg vid fotbollsplan. Och nyponbuskar, nyponbuskar, hela vägen nyponbuskar. Ser jag när jag blundar och någonstans där så blev jag där jag är nu. Jag ser gitarren i butiken, symbolen för skolka. Sagan om ett uppror, drömmen om en högre höjd. Ett sjörövarskepp som blåser rätt in i Los Angeles. Och stjärnorna som glittrar och ingen jävel når mig någonsin mer. En enda ambition att få brudarna från Berga att skratta eller gråta och rymma över taken. Bort från regelboken, stöveltrampet, tegelväggen, lajs, labonita och de brandgula stolarna man staplar på varandra. Parkeringshus byggdes, ett litet steg för människan, ett stort steg för betongen. Och den rotlösa känslan som ännu ett hinder på vägen mot den råa romantiken. Och gitarren i butiken och flykten över taken. Man la klossar över regnen med små fönster och dörrar. Det var slogans överallt från alla medelbeige firmor. Och en skiva färg i centrum som ett hål genom kulissen. Ut i verkligheten drömmen, ut i färgerna man bara ser på bio. Vi bildade band och blåste ringar, drog med handen genom jorden. Fyllde naglarna med lera av all yta som vi skrapar. För någonstans under lagren av tätorts Timotej så bredde stora världen ut sig utan fartinder och konsumkort och nypon. Vi satte båtarna i bäcken så de flyttade in i tunneln. Kanske vidare mot Vättern och kanalen ut i Nordsjön. Över vågorna mot Irland, ut på havet och som blåsa iväg. Och aldrig komma tillbaka mer till bäcken där det började.
Lars Winnerbäck med Söndermarken. Ja, jag är Lasse Nörd och är det någon artist jag gillar rakt igenom så är det Winnerbäck. Söndermarken är min absoluta favorit. Dels för att den är härlig och klurig, men även för att det är min och min bästa polare Emma Eliassons låt. Den har följt med oss under alla säsonger i landslaget och jag blir jäkligt glad av att höra den. Nog om Lasse, han återkommer lite senare i programmet. Nu ska vi reda ut vad som egentligen hände med min kropp den där långa sommaren 2011. Ja, den kändes faktiskt sjukt lång. Jag låg mest inomhus och kollade på tv. Kompisar, det var inte att tala om. Jag orkade inte röra mig många meter. Plus att jag bosatte mig hos min pojkvän då jag hade svårt att vara hemma och visa mig för min 11-åriga lilla syster. Familjen, ja. Nog att jag mådde dåligt, men jag vågade inte ens tänka på hur de mådde. Det gjorde i alla fall allt för mig, plus lite till. Efter ännu en magnetröntgen i Sundsvall fick jag till slut göra ett ryggmärgsprov. Det var jobbigt. Jag kommer ihåg att jag låg där och knep mammas hand medan tårarna rann i för kinderna. Inte för att det gjorde speciellt ont, utan mest för att det var jag som låg där. Erika Gram, som 2 månader innan spelade hockey-VM. Nej, det var fel, fel, fel och så orättvist. Fast ja, i och för sig, hockeyn fanns inte i mitt huvud just då. De första 2-3 veckorna var jag less över att inte kunna träna. Men när jag blev så sjuk att ingen hade någon aning om vad som var felet, då hade jag inte en tanke på den där svarta gummitrissan. Det enda jag funderade på var, kommer jag någonsin kunna leva som en normal människa igen? Svaret kom från det berömda ryggmärgsprovet alltså, som tydligen kunde visa det mesta. Det kunde dock inte visa vad felet i min kropp var. Läkarna sa att min ryggmärgsvätska var lätt inflammerad, men det visade inget onormalt. Just det läkarbesöket förändrade allt. Jag fick höra en mening som jag kommer ha med mig i bakhuvudet resten av mitt liv. En sjuksköterska sa till mig, vi i Sundsvall kan inte göra mer nu, utan vi har skickat upp dig till Umeå, där du ska få träffa en MS-specialist. Hon svalde meningen rätt snabbt, då hon insåg att hon stod och berättade för en ung tjej på 20 år att hon kanske bar på en dödlig sjukdom. 10 dagar senare hade jag min tid i Umeå. Det är de 10 värsta dagarna i mitt liv. Nog att man kan ha ångest över något ibland, men jag har upplevt hur det känns att ha dödsångest. Dum som jag var, googlade jag på MS och allt, i stort sett allt, stämde in. Jag skulle alltså dö. Jag var helt säker på att jag skulle dö. Och jag var förstörd. Botten, ja, den var nådd.
For you, I feed myself, child. myself trying.
Coldplay med Yellow. Under sjukdomsveckorna blev det mycket Coldplay. När jag hör låten Yellow åker jag rakt tillbaka i tiden. Tiden som sjuk, och det knyter åt lite extra i magen. Både på gott och ont. Dagen var kommen och jag åkte tillsammans med min mamma till Umeå. Solen sken när vi lämnade Frånö och jag kommer ihåg hur jag kramade pappa hej då. Han sa till mig och klappade mig på kinden: allt kommer att bli bra. Ja, det kändes ju bra. För är det någon man kan lita på, så är det ju pappa. Väl framme i Umeå låg neurologen längst in i sjukhuset. Korridorerna var långa, men jag vägrade att sätta mig i rullstolen. Den fick mig att känna mig ännu sjukare. Så promenaden, den fick ta sin tid. Jag var väldigt noga med att folk inte fick hjälpa mig utan att jag bad om det. Trots att människorna i min närhet bara ville vara snälla och hjälpsamma, ville jag göra så mycket jag kunde själv. Det var ett bevis på att jag faktiskt fungerade, någorlunda. I väntrummet satt vi och väntade. Jag kommer ihåg att jag var rätt samlad. Men jag såg för första gången på mamma att hon var nervös. Till slut blev det min tur och där stod han. Världens bästa neurolog och läkare. A, som han heter här i mitt program, undersökte mig och redan efter 5 minuter så sa han: Erika, du har troligen inte MS. Den lättnaden, den känslan. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg den idag. Det blev nog bara svart för ögonblicket. Ja, av lycka såklart. A förstod dock inte vad som var felet på min kropp, så han bestämde sig för att skriva in mig på en avdelning och starta en utredning. Han hade aldrig sett någon innan med sådana symptom, speciellt inte en 20-åring. Samma dag skickades jag runt på en massa tester med elektroder som mätte mina nerver och muskler. De testerna visade till 100% att jag inte hade MS, utan att det var mitt periferiska nervsystem som var skadat, det vill säga mina nervtrådar. Jaha, tänkte jag, men gör någonting åt det då? Så lätt var det tydligen inte, så A skickade mig på ytterligare ett ryggmärgsprov och luften gick ur mig. Inte igen, tänkte jag, men då påminde mamma mig om varför jag egentligen var på sjukhuset. Ja, just ja. För att bli frisk såklart. Och då krävdes allt. Ryggmärgsprovet såg likt ut det som gjordes i Sundsvall. Och A var lika oförstådd som innan. Men han bestämde sig för att dra en chansning. Att sätta in en behandling på mig. Jag fick åka hem till Frånö och hämta saker. För att 2 dagar senare återvända till Umeå. Och det blev mitt sista sjukhusbesök som sjukling.
I'm gonna show you tonight. I'm alright. I'm just fine.
med So What. Känner ni? Hur grymt taggat blir man inte av den här starka bruden? Girl power, det gillar jag. Jag och morsan, vi kör girl power min sista vecka som sjuk. Efter en dag hemma i Frånö var väskan packad för en vecka på sjukhuset i Umeå. Under hela sommaren hade jag knappt varit ensam, men nu hade jag bestämt mig för att åka till Umeå alldeles själv. Mamma hade offrat mycket för mig, tyckte jag, och inte skulle hon behöva ta ledigt från jobbet bara för att följa med mig till sjukhuset. Mamma tyckte inte att det var en lika bra idé, men tjurig som jag var fick jag som jag ville. Jag satte mig på bussen ensam mot Umeå. För första gången var jag själv och känslorna svämmade över. Jag grät hela bussresan och bad till Gud att han skulle göra mig frisk. Nu fick det ju vara nog. Mamma hade packat en ryggsäck som jag kunde ha på ryggen och en rullväska att dra. Trots min smarta packning var det inte lätt att ta sig framåt. Jag menar, jag kunde knappt gå utan saker. Det var en tuff bit att ta sig från busshållplatsen utanför sjukhuset upp till avdelningen. Den söndagen fick jag min första behandling. Intravenöst fick jag friska vita blodkroppar som skulle kicka igång mitt immunförsvar och få mig på benen igen, förhoppningsvis. Eftersom att jag inte var så sjuk att jag behövde observation dygnet runt fick jag checka in på ett patienthotell som låg bredvid sjukhuset. Ensam på ett hotellrum med nedsatt benstyrka och rörlighet. Bingo! Hur tänkte du där, Erika? Jag kunde inte ta med mina egna strumpor eller knäppa upp min BH. Men återigen kom tjurskallen fram. Jag skulle klara det själv. Den kvällen somnade jag med blöta ögon. Läkarna hade glömt att informera mig om en viktig detalj. Att behandlingen kunde få mig att må riktigt dåligt. Mitt i natten, då jag för första gången sov själv på 2 månader, vaknade jag och mådde så jävla dåligt. Huvudet värkte mer än aldrig förr och illamåendet nådde inga gränser. Jag kröp till toan, kräktes och var helt förstörd. Hur dumt var inte beslutet om att åka själv till Umeå? Medan jag låg där kom tankarna på att ringa mamma. Men nej, hon skulle upp och jobba. Till slut, då gick det inte längre. Jag tog fram telefonen och ringde. Klockan var 6.45. Mamma svarade direkt. Jag antar att hon inte sov så skönt där hemma när hennes förlamade dotter var på villovägar i sin ensamhet. Mamma satt sig i bilen och åkte upp. Och medan hon körde hade jag tagit mig ner till avdelningen. Jag var i så dåligt skick att läkarna inte ville ge mig nästa behandling. Eftersom att A bara hade chansat på vilken behandling jag skulle få så började läkarna tveka på om det ens skulle fortsätta. Luften var totalt ur mig och jag började fundera på om jag någonsin skulle bli frisk igen. Det var en tuff förmiddag och när mamma kom var jag totalt otröstlig och jag kände mig som 8 år igen i hennes famn.
Tror du att du och jag kommer att drömma?
Petra Marklund, Händerna mot himlen. Hur glad blir man inte av den här låten? Ja, för nu ska vi vara glada. För nu ska ni få höra om när jag fick min friskförklaring i Umeå. Det vände, totalvände samma eftermiddag. Och jag fick min andra behandling. Resten av veckan flöt på. Och jag fick mina behandlingar precis som planerat. Mamma och jag, vi hade trevligt. Spelade spel, rådde om varandra. Och njöt av den goda sjukhusmaten. På torsdagen hände kanske det bästa på hela sommaren. Det var strålande väder, så jag och mamman bestämde oss för att gå ut i parken och sola. Efter en liten bit säger mamma, men Erika, du går ju mycket bättre. Yes, det gjorde jag. Jag kunde lyfta mina fötter, glädjen var total och jag ringde pappa i glädjetårar och berättade nyheten. Dagen efter blev jag utskriven från sjukhuset efter att A gjort en slutundersökning på mig. Behandlingen hade svarat och jag kunde lyfta benen igen. Plus att känslan äntligen var tillbaka. Lycka! Den 6 augusti 2011, dagen då jag fick min friskförklaring och dagen jag bestämde mig. Drömmen fanns fortfarande där. Jag ska spela OS 2014. 10 veckor utan träning, minus 7 kilo i muskler och säkerligen en lungkapacitet som en rökare. Men det spelade ingen roll. Jag ville tillbaka ut på planen och göra det roligaste jag visste. Spela hockey. Nu undrar ni säkert om vad som hände i min kropp den där konstiga sommaren. Faktiskt så vet ingen till 100%. Men A, han diagnoserade mig med Guillain-Barrés syndrom. Mina nervrötter till baksida lår och rumpa blev inflammerade och slutade helt att fungera. Mitt immunförsvar var så svagt att det klarade inte av att bota nervrötterna. Men med hjälp av de vita blodkropparna kom jag på fötterna igen. Hur och varför drabbade det just mig? Ingen vet, men det vi vet är att Guillain-Barré drabbar 1 av 100 000 människor per år. Och det drabbade mig. Fusk. Men med facit i hand är jag glad och stark. Sjukdomen har förändrat mig. Mitt sätt att se på livet. Innan, då var jag rätt oansvarig och tog lätt på det mesta. Nu har jag verkligen lärt mig att ta vara på varenda dag och njuta av att leva. Livet är ju inte alltid en dans på rosor. Men det är helt fantastiskt att få vara frisk, stark och kunna leva precis som jag har valt. Och vad är då det? Jo, just idag lever jag mitt liv precis som jag vill. Inget glamoröst liv, men det är precis som jag vill ha det. Jag har en fantastisk familj, underbara vänner, jag spelar hockey på elitnivå och jag har ett bra jobb som affärsutvecklare. Inte nog med det. Jag får både spela och jobba för världens finaste förening, mitt älskade röda Modo Hockey.
Kväll i augusti när sommar regnat bort. Det var länge sedan jag borde ringt, men att ringa nu känns lite fånigt och kort. Jag är i Oslo med ditt ex, men det är inget mellan oss. Vi bara lallar runt på Karl Johan och jag behövde komma loss. Här färgas molnen i en skymning ganska stort, lite vid grand, och det ser lite ut som den här natten där. Ja, det var evigheter sedan. Någonting brann i alla fall nära mig. Har du hittat hem? Ja, jag har hört att du har skaffat en lägenhet nu och stadgat dig. Och det är tjatigt att vara på rymmen jämt. Det är så mycket som man borde klarat av i det här laget och bestämt. Och han har inte samma skärm och raglar hem klockan 5. Det är inte lika inspirerat nu som 1995, om du minns. Den vinner som ett träd, den förlorar som ger upp. Drömmarna och vinnarna hjälps åt.
man tittar ner och så vänder de mitt åt och sjunger, vart tog den där elden vägen? Ja, vart tog elden vägen? Förlåt om jag är bitter och cynisk, men vet hur det kan vara. Jag vill ha det som du, fast jag vet att du tänker likadant ibland och vill ha det som jag. Och det var inte bättre förr, men det ska bli bättre framöver. Någonstans har man i alla fall kommit och man vet vad man behöver. Vi kan väl ses igen. Jag gillar stången på hösten, när vardagsnocken lagts över torgen. Då kan man andas igen och ägna timmar åt att bejaka glädjen eller begrunda sorgen. Man får välja själv och ta saker som de är. Är det jobbigt att tiden går och man blir äldre, eller kul att vara med?
Också lite mer Lasse V. Låten Elden är också en av mina favoriter i hans samling. Mod och hockey. Ja, var ska jag börja? Föreningen, eller den röda familjen, har jag mycket att tacka. Jag ska nu börja min 10:e säsong som spelare och min 4:e på kontoret. Egentligen så är det inget jobb att jobba på Mod och hockey, utan mer en livsstil. Ja, en livsstil som passar mig perfekt. Jag får hålla på med hockey i stort sett 24 timmar om dygnet, men blir aldrig less. Jo, självklart kommer det tuffa stunder, men då hänger jag bara med mina tjejkompisar som är utanför hockeybubblan. Trott eller ej, men de finns de också. Tillbaka till hockeyn, som är mitt liv. Fast jag menar egentligen min vardag, för under sjukdomen förstod jag hur liten hockeyn faktiskt är, om man sätter livet i ett större perspektiv. I alla fall, efter min kassa sjukdomssommar var det gasen i botten tillsammans med mina röda flickor. Säsongen 2011-12 tågade vi på som aldrig förr. Med ett nytt, ungt lag gick vi hela vägen till SM-final och vann det där efterlängtade SM-guldet. Året var 2012. Dagen var den 31 mars i AXA Sports Center Södertälje. Ska jag vara ärlig så är det helt svart timmarna efter guldet. Och jag hade svårt att ta in vad som egentligen hänt. Jag var svensk mästarinna tillsammans med de bästa tjejerna i den finaste tröjan. Ja, SM-guldet kommer alltid väga tungt i min karriär. En annan sak jag är väldigt stolt över är att Modo alltid varit ett topplag i svensk damhockey. Faktiskt det första startade damlaget. Året var 1969. Jag brukar ofta tala om det, och då sträcker jag på mig lite extra. Mitt i all sjukdomskaos och SM-guldfirande planerade jag en flytt till USA. Jag hade kontakt med en skola i Duluth, Minnesota. Efter ett besök på skolan så trodde jag allt var klart, men så var inte fallet. Betyg och tester kors och tvärs satt käppar i hjulet och jag blev kvar. Kvar hemma i Övik och mitt röda lag. College-shoppan höll på i 2 säsonger och jag började faktiskt tänka, det är inte meningen att jag ska åka dit. Jag är hemma här i Fjällräven Center. Hösten 2012 kom jag på en briljant idé. Kanske en av de bättre faktiskt. Jag hade en ledig helg och jag var sugen på att bjuda in en massa småtjejer till en hockeydag. Jag tog tag saken och började undersöka antalet tjejer i föreningarna i Ångermanland. Det slutade med att 33 tjejer anslöt till dagen och jag var helt lyrisk. Direkt bestämde jag mig, detta måste jag jobba vidare med, och då skapade jag nätverket Modo Dam Framtid. Ett till ett början långsiktigt projekt med syfte att få tjejer att fortsätta spela hockey samt att rekrytera nya till idrotten. Dam Framtid lever fortfarande och vi brukar träffa lite då och då. Men det är tufft för mig att få ihop allt då mitt jobb och elitidrottande tar mycket tid. Men en träff med småtjejerna, ja, det brukar oftast rädda några veckor. Den energin och den glädjen som det ger, ja, den är svår att finna någon annanstans. Dagen framtid kommer att leva vidare. Jag brinner för det här och den lågan kommer att vara svår att släcka.
Varmt eller kallt, vått eller torrt, i alla väder vi lever för sport. Vi samlas ihop, alla tar del, vi hyllar oss alla med kärlek för spel. Med matchen igång får man lyckor rus, spelarna träffas av nektarens ljus. Och inget som slår känslan man får när ditt älskade lag står upp år efter år. Stäng upp i våran sång, våga satsa för att vinna. Hylla alla oss som älskar spel. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Känslan är alltid där. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.
Game on för alla oss. Egentligen är det ju ingen jättebra låt, men den berör. Jag lyser och jag ler när den spelas. Vi lyssnade på den under slutspelet och hela veckan innan SM-finalen och guldet. Hockey, hockey, hockey. Vad vill ni höra nu? Kanske lite hockey? Ja, det ska ni få. Säsongen 2012-13 skulle vi försvara vårt SM-guld, men så blev det inte. Vi åkte ut i semifinal men kunde ändå trösta oss med en serieseger och ett EM-silver. VM då? Ja, det ska vi inte tala om. Vi åkte till Ottawa, lirade skit, skämde ut oss med en sjunde plats. Men jag visste att det fanns något i damkronorna och det plockade vi fram vid exakt rätt tillfälle. I Sochi under OS. Japp, ni hörde rätt. Jag fick till slut uppleva min dröm. Den där maffiga invigningen, de 8000 galna ryssarna på läktarna, all media. Det var lika cool som jag hade tänkt, om inte ännu bättre. Tråkigt nog slutade äventyret i en pissig fjärde placering. En förlorad bronsmedalj, Men vi gjorde något kanske ännu viktigare. Vi vann svenska folkets hjärtan och det var precis vad vi behövde. När jag ser tillbaka på OS är det med glädje, men också med en spänning inför framtiden. Jag är långt ifrån nöjd och har siktet inställt på att få uppleva ännu ett OS. Hoppas bara att kroppen samarbetar i 4 år till. Jag är trots allt 23 år och 27 när det är dags för nästa olympiska spel. En ålder som är lastgammal i damhockeyn. 4 år. Igen. Av tidigare erfarenheter vet jag att det är tufft att tänka så pass långt framåt. Först, då vill jag ta ytterligare ett SM-guld med Modo. Inte minst för att revanschera årets finalförlust på hemmaplan. Är det någon som minns finalen? Det kommer jag alltid att göra, för det är den häftigaste matchen jag har spelat i hela min karriär. Ett krossat publikrekord och en förlorad guldpeng. En kväll att minnas. Charmen med idrott, det kan sluta hur som helst. Och känslorna, ja, de är överallt. Ni Öviksbor och alla andra som var på finalen och hejade, tack, tack, tack för det. Ni förstår inte vad det betydde för mig, mina lagkamrater och inte minst för svensk damhockey. Nu hörni, nu börjar mitt sommarprat att lida mot sitt slut. Jag har delat med mig av både roliga och tråkiga saker från mitt liv. Det här var bara ett axplock av vad jag vill egentligen berätta. Till hösten släpper jag min bok Från förlamad till olympier. Där berättar jag allt och jag hoppas kunna inspirera människor. Det man verkligen vill, det kan man. Och ingenting är omöjligt. Tack för mig. Jag hoppas det inte sista gången vi hörs. Som alltid har det varit mycket hockey, speciellt den här senaste timmen. Därför tycker jag nu att vi njuter av sommaren, dricker ett glas vatten eller varför inte lite rosé med polarna. Det tycker jag man gör bäst med lite country i bakgrunden. Så för att önska er alla en trevlig fortsättning på sommaren så kommer här en gammal favorit, Dängan Wagon Wheel.
My way in North Carolina, staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Riley I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, I pick a banjo now. Oh, North Country winters keep a getting me down. Lost my money playing poker, so I had to leave town. But I ain't a turning back to living that old life no more.
to the south out of Roanoke. I caught a trucker out of Philly, had a nice long talk. But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. I gotta move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Oh, rock me, mama, like a wind and a rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, hey, mama, rock me.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.